Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då säger vi hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Vi säger torsdagen den 9 november. Jag heter William Eriksson. Fick jag tänka efter det? Det brukar man inte göra när man säger sitt namn. Men jag heter William Eriksson i alla fall. Och jag sitter i en splitterny studio i centrala Stockholm. Det luktar fortfarande målarfärg, nästan lite lacknafta här. Det är tyst som i natten och det är extremt bekvämt. Men du sitter inte här, Stefan Wahlberg. Du sitter med några raggsocker framför en brasa i Uppland någonstans istället.
Ja, i alla fall i Stockholms norra skärgård så sitter jag och har tagit min tillflykt här i någon form av våt raggsockar, känns det som. Det är fuktigt i markerna och det är grått ute och sådär, men jag ska i och för sig inte klaga. Jag har lagt en brasa och jag har två fina katter omkring mig här i den soffa där jag sitter och spelar in det här tillsammans med dig. Så att för all del, jag sitter här och jobbar. Jag slöar inte alls. Jag har jobbat hela dagen idag som är torsdag och kommer att jobba hela dagen imorgon som är fredag. Och så gör vi podden här mitt i.
Det låter ju nästan som upplagt för att du skulle sitta där och knacka lite poesi på någon skrivmaskin eller någonting, men det är inte det du gör alltså.
Nej, det är hårdkokt juridik, kan jag säga.
Slår du hårt på tangenterna?
Jag slår väldigt hårt på tangenterna. Det är en sån här ovana jag har sedan den tiden som jag arbetade på vanliga skrivmaskiner, som sådana som yngre människor som till exempel du själv inte har använt överhuvudtaget, men det är faktiskt att jag har skrivit skrivmaskin i mitt yrkesliv. Även om jag nu ska säga att de faktiskt var elektriska och inte mekaniska, så gammal är jag inte.
Jag var ju ute i veckan hyfsat nära de här trakterna där du befinner dig just nu, tror jag i alla fall. Jag vet inte exakt var det är du sitter, men jag var ute på Österåkeranstalten och gjorde ett besök och träffade och intervjuade anstaltschefen där, Fredrik Thunberg. Och det var länge sedan jag var i de trakterna. För första, jag hade aldrig varit på Österåker, jag har varit på några andra anstalter och sådär. Jag slogs väl, precis som alla andra, av att murarna är rätt höga. När man står där utanför så kan man ju tänka så här: skulle jag kunna klättra över här? Nej, det skulle jag inte kunna göra. Stort säkerhetspådrag naturligtvis, man ska in där och det är dörrslussar och det är visitationer och sådär, men jag skulle bara vilja säga, den här artikeln är inte publicerad än, men den kommer att publiceras snart, att jag fick en väldigt bra känsla av den här anstaltschefen och av Österåkeranstalten under den här intervjun, och man kan bli positivt överraskad när man träffar människor som tycks brinna för kriminalvård och de intagnas situation under den tiden som de sitter på anstalt. Det tyckte jag var ganska fint.
Ja, kriminalvården är ju, ska jag säga, sällan en drömfabrik, men den kan ju vara det när den är som bäst. Och jag menar, även om kriminalvård är kriminalvård så kan även den vara olika gradindelningar med ja, sånt som både kan vara bra för de intagna, som det heter, eller klienterna som de säger. Man får inte säga, kalla dem för fångar enligt förståsigpåare, även om det heter fångvård i många andra sammanhang och sådär. Men det låter ju rimligt att man får ha en, jag själv har på Österåker vid några tillfällen, och det är ett bra skalskydd och det är bra. Men då ska de också ha det drägligt innanför murarna. Det tror jag ju själv är den bästa formen av fångvård. Att ha ett rejält skalskydd men med en dräglighet innanför skalskyddet. Och det är inte säkert att man just nu kommer kunna uppfylla med de överbeläggningar man har. Och med de hårdare häktningsregler som kommer och längre straff och sådär. Jag tror inte att kriminalvården kommer att, eller jag vet att kriminalvården inte kommer att kunna bygga ut sina fängelseplatser i den takt som de här lagskärpningarna börjar tillämpas.
Nej, det är uppenbart att det är ett väldigt pressat läge. Det framgår ju också när man pratar med en sån person som Fredrik Thunberg där. Men jag ska också säga att samtidigt som jag var där så pågick det faktiskt något som kallas för Kulturveckan. Samma dag som jag var där så var artisten Doggy Doggy Lito där och uppträdde. Och tidigare i veckan hade de haft något grekiska folkmusiker, och det skulle komma någon poet och de skulle ha någon vernissage och de skulle titta på någon film och sådär. Och jag menar, i ett sånt här pressat läge där i stort sett varenda cell är dubbelbelagt och det är trångt som attan i alla utrymmen och det är svårt att få vara i fred och sådär, så kan väl en sån vecka per år kanske vara det som får någon där inne att inte bryta ihop, och då tycker jag att det känns som en väldigt bra grej faktiskt.
Ja, det är väl utmärkt att man har kulturbegivenheter och annan stimulans som kan vara till gagn för de här människorna, likväl som för andra som får ta del av olika konserter och populärkultur och så vidare. Det är lite lustigt, för förra veckan pratade vi faktiskt om kultur inom kriminalvården också i form av de böcker som de intagna lånar och läser där. Så att ja, man ska inte underskatta kulturen, och allra minst inne på en anstalt där det finns själar som behöver få lite näring.
Så är det verkligen. Du, idag när den här podden publiceras så är det inbjudet till pressträff från, oväntat nog faktiskt får man lov att säga, särskilda åklagarkammaren. Det är chefsåklagaren Per Nichols och en utredare där som är chef på avdelningen för särskilda utredningar som väntas fatta beslut i åtalsfrågan gällande en domstolsanställd som sedan i september sitter häktad misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information. Och det här för mig in på ett nytt regeringsuppdrag som har lämnats till åklagarmyndigheten, där regeringen vill att åklagarmyndigheten ska se över säkerheten, alltså sin egen säkerhet så att säga, och säkerställa att man har verktyg för att motverka att kriminella ägnar sig åt otillbörlig påverkan och andra saker mot åklagare. Vad tror du? Vi har ju sett en del exempel, det här domstolshandläggaren är ett exempel, det finns flera sådana. Tror du att svenska myndigheter och åklagarmyndigheten i synnerhet är så att säga väl rustade för att stå emot den här typen av otillbörlig påverkan som regeringen tycks vara rädd för?
Ja och nej. Jag tror att man å ena sidan kan rusta sig ganska snabbt med vissa insikter som är så att säga nödvändiga och kan komma med smärtsam hastighet. Å andra sidan så tror jag att utan att kasta någon form av skugga över just åklagarmyndigheten, så tror jag att rent generellt att Sverige i sådana här sammanhang är och har varit ganska naiva. När det gäller då till exempel sånt här som rör högre befattningar inom till exempel åklagarmyndigheten och sådär. Och man tänker sig då att den här typen av otillbörlig påverkan då inte bara kommer externt ifrån, utan kanske till och med försöker bli intern genom att helt enkelt ta sig in i verksamheten. Det är det man har fasat lite för, att vi ska få en sån situation. Då tror jag möjligtvis att Sverige har genom sitt system så att säga haft en väldigt stark tilltro till att, om vi tar till exempel åklageriet, så är det så att för att bli åklagare, för att överhuvudtaget komma i fråga som åklagare och komma in på åklagarutbildningen, så krävs det att du uppfyller i varje fall två formalia. Och det ena är att du ska ha en jurkand, alltså, eller juristexamen som det väl heter nu för tiden, efter 4,5 års studie vid universitet. Och det andra är att du faktiskt ska vara notariemeriterad, vilket är ett ovillkorligt krav för att komma in på åklagarutbildningen. Och då har du då suttit ett par år vid en tingsrätt och så att säga, passerat ett antal filter som förhoppningsvis skulle ha filtrerat bort det om det vore uppenbart olämpligt för det här. Och det här tror jag då möjligtvis att man skulle kunna bygga på med lite. Vi har ju en säkerhetsskyddslag och det kanske är så att vi borde ha bättre personkontroll och uppföljning under i varje fall vissa perioder när det gäller den här typen utav befattningar. Det behöver inte vara några superhemliga åklagare på så kallade spionåklagare på säkerhetskammaren, utan i största allmänhet, det gäller ju för övrigt både poliser och inom kriminalvården och då inte minst domstolarna också. Jag tror att det kan vara bra att snäppa upp så här, kontrollen och vi kanske inte använder ordet misstänksamheten, men i varje fall den kritiska kontrollen är ett snäpp.
Men det du nämner här och det som regeringen säkert avser med det här uppdraget, att man ska liksom säkerställa den typen av saker, det är ju en sak. Samtidigt är det ju så att om det nu finns ett antal kriminella personer som inte backar för att försöka påverka åklagare eller andra personer på andra myndigheter, jag är inte så säker på att det går att förebygga den typen av situationer. För att, låt säga, vi leker med den obehagliga tanken att en åklagare och dennes familj blir utsatt för dödshot och så känner man sig mer eller mindre tvingad att agera enligt den här kriminella personens instruktioner. Det spelar ju liksom ingen roll att man då har genomgått säkerhetsprövningar, att man bedöms vara en lämplig person och så vidare. Det går ju liksom inte att veta hur en person ska agera i den situationen. Det kan ju handla om mutor eller vad som helst. Det kan man ju på förhand inte veta.
Nej, det är ju riktigt. Och nu, det du pratar om nu är ju den så att säga, första graden av otillbörlig påverkan, det vill säga externt kommande ifrån och inte internt. Och hur man löser det. Det finns ju en säkerhetsavdelning på då till exempel åklagarmyndigheten som och de är ju trots allt i någon mening skolade ju kunna hantera sådana situationer. Men jag förstår naturligtvis som människor av kött och blod som har familjer blir skärrade av en hotfull situation eller konkreta hot som riktas mot dem eller deras familj och annat sånt där som vi då skulle kunna tänka oss, inte minst mot bakgrund av den brutalitet som vi ser. Och då vill jag säga så här, jag är sannoliken ingen som brukar måla fan på väggen eller säga att det var bättre förr. Men i det här avseendet har vi bara de senaste åren sett en brutalisering av den organiserade brottsligheten. Och jag tror ju själv att den dagen som den här typen av kriminalitet så att säga, går över gränsen och börjar ge sig på systematiskt poliser, åklagare, domare och så vidare, då tror jag att vi får ett samhälle som vi kommer ha alla anledningar att prata väldigt mycket om, inte minst i den här podden. Det vill säga att det kommer finnas en ännu högre acceptans för repressivitet, för övervakning och alla sådana här andra straffprocessuella möjligheter och auktoritära systemskiften närmast som vi brukar prata om i den här podden. Så att jag hoppas vid Gud att vi slipper att det här blir någonting som är systematiskt. Då vill jag inte underskatta att till exempel åklagare kan uppleva hotfullhet och så vidare. Men vi har ännu inte så vitt känt i varje fall haft en systematik i att man går på till exempel poliser, åklagare eller domare i Sverige. Och det hoppas jag att vi slipper naturligtvis. Och skulle det hamna där så är det mycket, mycket allvarligt.
Tror du att det finns en risk att myndigheter som åklagarmyndigheten eller domstolsverket eller polisen, om man nu tvingas snara åt sitt säkerhetsarbete och arbeta ännu mer systematiskt än vad man gör idag, att de här myndigheterna kan bli ännu mer slutna? Det vill säga att det skulle bli svårare för oss journalister att komma i kontakt med företrädare för myndigheterna, få komma och göra intervjuer eller träffa dem, eller liksom att alla mejl behöver gå genom något visst filter eller så vidare. Tror du att det skulle kunna bli en av konsekvenserna om man nu tvingas liksom arbeta ännu mer proaktivt med sitt säkerhetsarbete?
Ja, jag tror tyvärr det. Jag menar, jag har själv många år medverkat i utbildningen av åklagare och där måste jag säga att man har sett genom åren en mer skeptisk inställning till det här publika framträdandet, att man ska vara med i media och så vidare. Och framförallt så har det vid flera tillfällen diskuterats i de kurser som jag har medverkat i, varför till exempel åklagare måste ställa upp med efternamn när de pratar i media. Det är en fråga som har återkommit många, många gånger, och det är från de unga åklagaraspiranter som just ska bli kammaråklagare, och det är en intressant fråga där, för att, jag menar, just när det gäller åklagare som tjänstemän så är det dessutom så att de väcker åtal i Sverige under eget namn och eget straffansvar till och med, och inte alls i namnet av åklagarmyndigheten eller konungen i Sverige. Det är en väldigt speciell tjänst att vara åklagare, just för att du har den funktionen. Men även andra ämbetsmän, tjänstemän som så att säga, agerar å myndighets vägnar mer än vad just åklagarens speciella roll innebär, fattar ju myndighetsbeslut och utövar sin myndighetsmakt under eget namn trots allt. Och det skulle bli ett väldigt konstigt samhälle om poliser, åklagare, och domare, eller skattetjänstemän eller kronofogdar, vad du än vara månde, om det plötsligt skulle vara så att den som är föremål för den typen av då repressiv myndighetsutövning inte fick veta vem som har fattat besluten, och det skulle bli svårt att utkräva ansvar naturligtvis, och det skulle bli i största allmänhet konspirationsteorier och sådant som vi inte vill ha, utan den formen av öppenhet är väldigt viktig, och den hotas naturligtvis radikalt om den här situationen som vi då hoppas att vi slipper trots allt skulle börja göra insteg i Sverige.
Vi får väl se vad som händer med det här uppdraget. Det ska väl redovisas någon gång nästa år, så att vi får väl säkert all anledning att återkomma. Om vi släpper åklagarmyndigheten då, Stefan, och går vidare till förra veckans största scoop signerat Stefan Wahlberg, så handlade ju det om ett, vad ska man kalla det, graffitikonstverk i form av ett lamm som sprayades på en mur nere på Gotland. Och den här graffitikonstnären som kom att åtalas för ringa skadegörelse, han friades ju med en ganska spännande motivering, för jag tolkar det som att anledningen till att han frias är att den här notarien som dömt i målet anser att konstverket har ökat den här muren eller betongväggens skönhetsvärde. Är det så?
Ja, alltså det är en bieffekt av det här. Alltså det primära skälet, om man läser domskälen, det är ju att åklagaren har inte varken fört någon bevisning kring eller heller påstått ens att målsägaren, som i det här fallet i Region Gotland, skulle ha lidit någon skada av det här. Och det då är en förutsättning för att gå land med ett sånt här åtal enligt tingsrätten. Och när tingsrätten gör en egen skadebedömning, så är det precis som du säger, så kommer man fram till den objektiva slutsatsen. De kan inte göra någon subjektiv skadebedömning eftersom de inte är, så att säga, målsägande eller på något sätt föremål för den här skadegörelsen. Sen då konstaterar ju tingsrätten att det här är ett ganska bra målat lamm. Den här konstnären har en viss verkshöjd och skicklighet rent tekniskt och konstnärligt, skriver man till och med i domskälen. Och därför så kan man inte tycka att den här spruckna muren som befinner sig i en liten undanskymd plats i ett hamnområde skulle ha lidit någon egentlig skada, eller att någon skulle ha lidit någon skada av att det skulle ha förfulats och så vidare. Och därför så skriver man ju uttryckligen att det är i själva verket så att objektivt så har då skönhetsvärdet ökat på den här spruckna muren. Så att, ja, det är en lite annorlunda dom.
Du pratar objektivt och subjektivt här. De flesta skulle ju säga, tror jag i alla fall, att huruvida ett konstverk är fint eller fult eller bra eller dåligt, det är ju en subjektiv åsikt. Alltså man tittar, jag kan ju säga att jag gillar Picasso eller Renoir eller någon annan stor konstnär, medan du kanske tycker att Banksy är bättre. Var i ligger den objektiva bedömningen av det här konstverket, menar du?
Det jag menar ingenting. Jag bara säger att det här är så domstolen, i alla fall tingsrätten, resonerar. Men det är, samtidigt så är det så här att juridiken är sannoliken inte fri från den typen av skönsmässiga bedömningsövningar. Utan egentligen så ser vi ju det i dagligdags i domstolarna domare som inte alls är fackmän inom vare sig konst eller litteratur eller för den delen inom psykologi eller vad det nu må vara, gör såna här bedömningar. Och det är en del av juridiken, därför att som vi så många gånger brukar prata om här, juridik är inte matematik. Så varje dag sitter ju svenska domstolar och svenska domare och bedömer sånt här som skälighet i avtalsvillkor och om det är synnerligen ömmande omständigheter och huruvida ett konstverk då utgör intrång i ett annat konstverk genom en snarlik framtoning och en verkshöjd som då inkräktar på det andliga skapandet och så vidare. Och därför så, jag menar, det finns domare som brukar säga att vi är ganska bra på att förhålla oss objektiva och göra just sådana bedömningar, för det är en del av domaryrket. Sen kan man naturligtvis inte, det finns väl ingen, inte ens om du plockar in en professor i konstvetenskap, så kan man inte göra anspråk på att ha en objektiv bedömning av om ett konstverk är bra eller dåligt, för det ligger ju givetvis i betraktarens öga och i betraktarens hjärna till syvende och sist.
Tolkar jag dig rätt som att det viktigaste, den viktigaste omständigheten i det här aktuella målet med graffitimålningen, det är alltså att Region Gotland inte har påstått att den här målningen har utgjort skadegörelse, så att de känner sig skadade av det som har inträffat. Är det det som är den springande punkten?
Ja, enligt domskälen så är det precis det som är den springande punkten i det här. Att man kan alltså inte ens från Region Gotlands sida, man har inte gjort någon framställan om skadestånd. Man har inte då från åklagarens sida visat på vilket sätt de skulle ha lidit skada eller att de ens har lidit skada. Och därefter går man över på den här då ska det egna objektiva bedömningen. Men det ska bli intressant att se om det här står sig. Och det krävs i och för sig PT då, alltså prövningstillstånd i hovrätten för att få upp det här, borde göra det. Ringa skadegörelse, så är det naturligtvis. Men det kan ju tyckas att det finns ett stort allmänintresse att faktiskt få en sån här fråga prövad. Jag tycker att det är värt att säga också att tingsrätten avslutar sin dom och pekar på att det här inte alls är något fritt fram för det som dagligdags brukar kallas för ren vandalism, och som också är ett ord som tingsrätten använder här, utan att det är de speciella omständigheterna i det här målet som gör att tingsrätten kommer fram till den här bedömningen. Men det är inte osannolikt att kanske åklagaren klagar på det här till hovrätten, att hovrätten tycker ändå att det är en intressant fråga. Jag vet inte.
Men där blir det ju intressant då för en okunnig människa som mig, för då är det ju den här enskilda notarien eller den här domstolen som drar gränsen mellan vad som är vandalism och vad som är graffitikonst. Jag menar, du skulle ju potentiellt sett kunna gå målet kryss på fasaden här som inte har någon verkshöjd överhuvudtaget. Vem bestämmer att det är vandalism? Är det liksom, då måste ju det vara fastighetsägaren då som bestämmer om det är vandalism eller inte.
Nej, alltså för all del. Jag brukar själv gå på en del konstmuseer och inte minst Liljevalchs i Stockholm när de har sån här vårsalong och sådär. Och ibland så kan man ju tycka att det är både förspild färg och duk när man ser på det som vissa då anser är konst. Men än en gång, det är min uppfattning och jag är inte skickad att göra den typen av konstnärliga bedömningar, och i då domstolen det. Nej, domstolar måste ibland skicka sig till att göra bedömningar inom områden där kanske domaren inte är specialist. Och i det fallet står stora värden på spel, vare sig det är rättsliga, rättssäkerhetsmässiga värden eller för den delen ekonomiska värden i större omfattning än kanske just i det här målet. Så får man väl kalla in då någon form av sakkunniga. Vad vet jag? Det har man inte gjort i det här målet. Det har ju tydligen, eller det är uppenbarligen och onekligen ansetts vara ett mål av enkel beskaffenhet, annars hade det inte fått dömas av en notarie. Va?
Jag tänker att jag säger inte att jag tycker det, men det finns ju en hel del som har haft synpunkter på när du nämnde Liljevalchs utformning av den nya byggnaden där. Det kanske finns någon som tycker att det skulle vara vandalism, att man får använda sig av den typen av arkitektur.
Vi är ju nu, börjar vi lämna juridikens värld här, och det kan vi göra. Alltså den här fruktansvärt förskräckliga, jag vet inte ens kalla det arkitektoniska hotellet som ligger där vid Klarabergsviadukten i Stockholm, som är någon form av metallpinnar som omsluter en stor ny byggnad eller ny. Den har ju funnits i 15 år i Stockholm. Det är något av det fulaste jag någonsin har sett i då, men jag ändå använder ordet arkitektonisk väg alltså. Men tydligen så, jag kan säga, i alla fall två privata bekanta som är arkitekter, de delar inte alls min uppfattning kring det. Jag trodde från början att det var någon form av byggnadsställning som man satte upp och som skulle, eller gjutform. De som har sett den här vet ju vilken jag menar. Och det.
Waterfront.
Ja, efter den så, Waterfront, ja, kanske den heter.
Den hade
ja,
inte passerat ditt nålsöga kan man säga.
Nej, och mitt, nej, precis. Så i närheten och mitt emot så ligger Riddarholmen med sina fantastiskt fina byggnader och ska behöva skämma ut Stockholm då med en sån här. Det tycker jag personligen är förskräckligt. Men det är ju som sagt det är min privata åsikt och den har ingen bäring vare sig i domstol eller kommer inte heller komma till uttryck förhoppningsvis i domstol.
Nej, det är skönt för ansvarig utgivare Marcus Bovin att understryka att det är din högst privata åsikt, så slipper han ta ansvar för det här i slutändan då. Om någon skulle höra av sig med synpunkter på din arkitektsyn och känsla för god arkitektur helt enkelt.
Ja, det är svårt att tro att det är som jag just har sagt skulle utgöra någon form av tryck eller yttrande i frihetsbrott i och för sig. Det är ju en åsikt och den får ju meddelas inom ramen för i det här fallet då, ja, vanlig diskussionsklubb som vi utgör ibland här. Ska vi gå vidare och prata juridik och inte arkitektur och konst kanske?
Jag tänkte det. Och idag, eller igår rättare sagt ska jag säga Stefan, för det här kommer ju på fredag, så presenterade Brottsförebyggande rådet sin årliga rapport som kallas för Politikernas trygghetsundersökning. Och den visade bland annat att nära varannan ung politiker i Sverige, då 29 år eller yngre, utsattes för brott under förra året som då var ett valår ska man komma ihåg. Och då är det så att utsattheten brukar ofta vara lite större under valåren. Men det här är ju oroväckande tycker jag, och det tycker även de på Brottsförebyggande rådet. Åsa Strid som är utredare på Brottsförebyggande rådet säger att det är allvarligt att så pass många unga politiker blir utsatta för hot och hat. Det är redan ett underskott på unga politiker och det här riskerar att leda till att ännu färre vill engagera sig. Hon formulerar väl det ganska bra där kan jag tycka. Alltså, vi vet ju att föreningsaktiviteten minskar. Det politiska engagemanget när det handlar om att, så att säga, gå med i olika partier eller sitta med i olika kommunala eller regionala styrelser och så vidare, det minskar ju hela tiden. Det här kommer ju verkligen inte leda till att fler vill engagera sig, eller vad tror du?
Nej, så är det inte. Samtidigt, alltså det är så här, vi börjar i rätt ände. Det är fullständigt förskräckligt att människor överhuvudtaget begår brott. Och det är ännu mer förskräckligt att man begår brott som så att säga, riktar sig direkt mot det demokratiska systemet och folkvalda politiker. Och det ska lagföras hårt och det ska ha ett högt straffvärde när det handlar om brottslighet. Sen kommer vi då till de andra orden som du själv har räknat upp och som alltid finns med i de här undersökningarna. Alltså, våld och hot är oacceptabelt. Hat, det är bara ett ord, men det är klart att det är ett mycket starkt ord, att de inte ska behöva utstå alltså, hatfullhet. Men kommer man ner på nästa ord då, som brukar kallas för trakasserier, ja, är det brottsligt eller oförskämt eller på annat sätt kraftigt mustigt ordbruk och personangrepp och så vidare, så är naturligtvis inte det heller okej. Okay. Som du hör så kommer jag komma till ett men. Det finns trots allt i andra änden av det här ett men som jag tycker är värt att lyfta. Jag har faktiskt vid några tillfällen reagerat när den här typen av frågor har kommit upp på tapeten. Och sen så har man då både fått läsa vad vissa politiker har fått sig tillsänt via till exempel e-mail. Och i något sammanhang har jag även fått höra då någon inspelning på någonting som då har framställts som trakasserier eller till och med hot va. Och vid de här tillfällena när jag nämner, jag ska då säga att det är ju naturligtvis ett undantag från de här huvudreglerna, så tänker man att ja, det där är nog sånt man får ta som politiker. Det är sånt man får ta som opinionsbildare om man sticker ut haken överhuvudtaget. Ja, det är kanske är hårda ord, men i de fall som jag tänker på så har det varit angrepp på de här politikernas sakpolitik till exempel och så på ett sätt som absolut inte är brottsligt. Jag skulle inte heller säga att det ligger under bältet för vad man får framföra inom ramen för en sedvanlig politisk debatt eller diskussion med en av sina lokala politiker. Med detta sagt, som jag tycker ändå bör undersökas i det här sammanhanget, så är det viktigt att man inte devalverar vad det här egentligen handlar om. En hård politisk debatt, ja, det får man stå ut med, eller kanske till och med är en del av när man är engagerad som politiker. Men när det går över gränsen så är det fullständigt förskräckligt att människor ska behöva vara utsatta för den typen av personpåhopp och då rena hotelser som det här till den allra största delen handlar om.
Fast det är inte den allra viktigaste slutsatsen i den här rapporten, att det tycks ändå vara nästan lika många, alltså 44% som säger att de så att säga påverkas negativt av det som de utsätts för, det vill säga att man backar undan och vågar liksom inte vara lika slagkraftig, eller man använder inte sociala medier på samma sätt som man hade velat göra i sitt politiska arbete eller någonting. Jag menar, då har man ju den som trakasserar eller hotar eller hatar så att säga uppnått sitt syfte, då har man ju påverkat det demokratiska arbetet, och det är väl det mest allvarliga. Sen på vilket sätt man gör det, ja, jag vet inte. Ska man förvänta sig att alla politiker är stålmän och stålkvinnor som ska ta emot vad som helst och bara fortsätta som att inget hade hänt?
Nej, absolut inte. Jag undersöker än en gång att jag tyckte bara att det är, i sammanhanget är värt att nämna detta, att det får inte devalveras, det som är att betrakta som kriminellt eller otillbörligt på ett eller annat sätt. Majoriteten av de här människorna gör ett demokratiskt arbete utifrån sina politiska övertygelser, och för den delen lägger både fritid och övertid på att få det här samhället att fungera utifrån vad de i varje fall tror är det bästa utifrån sina politiska uppfattningar, vare sig man är höger, vänster, mitten, grön eller vad man nu må vara i sina politiska åsikter. Och det är ju det system som vi har, och det system som vi måste ha tills de kommer på något bättre, som man brukar säga, demokrati. Och då ska man kunna utöva den här makten utan att behöva utsättas för otidigheter och hotelser och brott naturligtvis. Så att än en gång, hårda straff, en hög grad av uppklaring av de här brotten är någonting som jag tycker man ska försöka hålla, därför att det är inte någonting som riktar sig bara emot en enskild person utan mot hela vårt system.
Intressant fakta också från den här undersökningen är ju att utsattheten skiljer sig beroende på partitillhörighet. Då kunde man säga att andelen utsatta under förra året då var störst inom Miljöpartiet. Där uppgav 48% att man hade utsatts för någon av de här kriterierna. Och den var minst inom Kristdemokraterna. Där var det 24% som uppgav att man hade utsatts för det här. Det tycker jag var intressant, och då kan man ju ställa sig frågan, vill man som politiskt parti i en sån här undersökning att man ska vara det partiet som är minst utsatt? Ja, det vill man ju sannolikt, för att då, det kanske betyder att ens medlemmar och engagerade mår bättre. Men det kan ju också tyda på att man får en ganska slätstruken politik och en ganska tynande tillvaro möjligtvis. Så kan det vara. Men en annan intressant grej också, att det visar sig att det var betydligt vanligare att politiker i de tre storstadskommunerna blivit drabbade av trakasserier, hot och våld än politiker i övriga landet. Lägst andel utsatta finns till exempel i pendlingskommuner nära mindre städer eller tätorter. Och det kan göra mig lite förvånad, för jag tänker att på mindre orter borde man ju som region eller kommunpolitiker eller riksdagsledamot för den delen kanske komma ännu närmare sina väljare än vad man gör om man bor i Stockholm eller Malmö eller Göteborg till exempel.
Ja, men å andra sidan, kanske just därför så är alltså det är lätt att gömma sig i anonymiteten och i en storstads höga brus liksom, där du inte behöver konfrontera och för den delen knappt kommer åt och träffa ett kommunalråd som du gör om du bor i Pajala kommun. Där stöter du väl på dina lokala politiker i fullmäktige och kommunstyrelsen om du bara går ner och handlar på ICA-butiken i Pajala till exempel. Va? Det gör man inte i Stockholm som du själv vet. Och det kanske är lättare att framföra hat och hot på ett otillbörligt sätt om man faktiskt då befinner sig just i en storstad än om man befinner sig en mindre stad.
Jag vet inte, men samtidigt är det ju så att jag menar, jag som ändå tycker mig vara normalt allmänbildad, ganska politiskt engagerad och arbetar som journalist, skulle jag ha svårt att rabbla alla partiernas toppnamn inom Region Stockholm eller Stockholms kommun. Jag menar, tänker jag på Stockholms kommun, tänker jag typ först på, vad heter han, Sten Nordin. Han har väl inte suttit där sen, ja, kanske Irene Svenonius och Aida Hadzikleitj och sådär. Men jag menar, jag kan inte allt för många namn bland partitopparna i Stockholm. Men hade jag bott på en mindre kommun kanske jag hade vetat precis vem som var min kommuns riksdagsledamot för parti X, och jag hade vetat vem som var kommunstyrelsens ordförande. Jag hade vetat vem som var oppositionsborgarråd eller vad det nu heter i andra kommuner i Stockholm. Men det vet ju inte så många i Stockholm kanske.
Nej, och det är möjligtvis ett annat problem som ligger inom det demokratiska härdet, att man i storstäder faktiskt inte har den, alltså varken kontrollen över sina politiker eller kännedomen om sina så kallade lokalpolitiker. För de blir liksom inte lokalpolitiker i Stockholm, utan närmast någon form utav miniatyrskap av rikspolitiker. Jag förstår vad du menar. Vi som bor i storstäderna ser ju inte på våra då så kallade lokalpolitiker på samma sätt som om man bor i till exempel Pajala. Nu tar jag denna kommun, lilla kommun uppe vid Tornedalen som exempel igen. Men jag tycker att det är ett bra exempel, för där finns det inte så mycket finns det inte så många ställen att ta vägen så att man inte behöver träffa sina väljare, eller så att väljarna inte behöver träffa sina politiker heller för den delen.
Nej, men så är det ju. Stockholm, det jag känner bäst till, det känns ju mest som en språngbräda för någon som har varit politiskt engagerad i mitt parti och sen vill in i riksdagspolitiken. Det känns ju mer som det än att man så att säga är Stockholms företrädare. Sen finns det vissa som sticker ut. Jag menar, de flesta känner nog till exempelvis Irene Svenonius, som ju gjorde ganska mycket väsen av sig de senaste 4 åren fram till förra valet här. Så hon var ju en väldigt känd person. Men långt ifrån alla...
Av någon anledning har just Sten Nordin, som sannolikt för större delen av svenska folket är okänd, även om han faktiskt, han satt ju väl i om jag inte minns fel, så satt han väl även i styrelsen för SKR som det heter nu, och SKL hette det väl då, Sveriges kommuner och landsting. Det var faktiskt landshövding någonstans neråt, kanske Blekinge, fram till pensionen tror jag. Men han var ju ett känt namn i Stockholm, moderat finansborgarråd var han, om jag inte minns fel.
Det var han säkert. Han var i alla fall en sån person som man ofta såg och ofta tog bilder utanför Stockholms stadshus och sådär. Du Stefan, tiden börjar lida mot sitt slut. Jag tänkte bara att vi kan som vanligt nu när vi har gått över till Dagens Juridik 2.0 plugga lite grejer som kommer att komma eller nyligen har publicerats på Dagens Juridik. Jag har bland annat gjort en sammanställning av alla tingsrätters och förvaltningsrätters lagmän ska jag säga, löner. Vi har en sån kartläggning som ligger på Dagens Juridik. Du har kartlagt lite fartkameror, du har kartlagt hur många som erkänner brott när de fångas av en fartkamera bland annat, och du har lite andra spännande grejer på gång också, eller hur?
Ja, jo, men just vad som ska publiceras när, det vet du och chefredaktören Erik Dagesson bäst. Men det är riktigt, jag har gjort en sammanställning av hur utvecklingen har varit, framförallt när det gäller lagföring via automatiserad hastighetskontroll, som det heter. Alltså de här så kallade automatiska trafikkamerorna som då ersätter poliser för att hålla hastigheterna nere på våra vägar. Och den ska vi publicera snart, antar jag.
Den är publicerad och du hade också lagt in en väldigt, väldigt fin bild på prins Daniel, tycker jag, när han fångades på en sån fartkamera.
Jaha, du ser. Så djupt engagerad är jag i mitt egna arbete här att jag inte ens har hunnit se den i publicerad form.
Nej, så är det.
Ja, jag tog just prins Daniel som ett av de exempel på den exceptionellt stora majoritet som faktiskt erkänner istället för att ta fighten i domstol. Eller ta fighten. Man erkänner för att man har gjort fel. Så kan det vara också. Och prins Daniel var ändå tar.
Det var han. Du, för att du ska hinna engagera lite mer i ditt arbete som du faktiskt får lön för, så tycker jag att vi lägger ner det här.
Jag sa just att jag engagerar mig i mitt eget arbete. Jag sitter och skriver så att det glöder om tangentbordet. Då har ibland själva läsandet fallit bort i dessa stunder.
Ja, jag tror inte våra arbetsgivare lyssnar ändå, så du kan säga sanningen här. Du behöver inte, du ska inget förtiga eller vad säger man? ljuga. Strunt samma.
Inte förtyga, tillägga eller förändra, som vi säger i den svenska vittnesseden.
Så säger man. Nu på 10:e försöket så ska jag avsluta den här veckans podd. Vi hoppas som vanligt att ni har njutit av de här 45 minuterna som ni har tvingats lyssna på mig och Stefan. Så får ni ha det så bra så länge, så hörs vi om en vecka igen. Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.